Hej och välkomna till avsnitt 1236 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste som hänt i USA, så ja, kör igång.
Ja, vi har ju pratat om de här, förra podden så pratade vi om vilka personer då som Biden förväntas tillsätta som ministrar eller som rådgivare och så vidare. Och nu när man börjar gräva lite informationen så framkommer det ju att det är kanske inte de mest, vad ska man säga, de minst korrupta personerna man någonsin har hört talas om. Jag såg att en Jake Sullivan, en rådgivare nu till Biden, han endorsade den här Steele dossier.
Okay.
Den här Christopher Steele, som andra ord en rådgivare till Joe Biden, tyckte att den här Steele dossier och hela den processen kring Michael Flynn var helt i sin ordning. Det var som det gick som det skulle, va. Och då ser man ju redan där, va, att det är liksom det här, man sitter fast i Obamas historia där i den, så att det är en sak som har kommit upp nu som är lite kontroversiell. Men En annan intressant sak ska bli, det är att Bidens, hans Secretary of State, vilket då är utrikesministern, vad heter han, Mallorca?
Alltså utrikesministern är Antony Blinken.
Blinken. Ja. Och det här ska bli intressant faktiskt, för att han har uttalat sig förut att Obamas strategi under Obama, Obama var ett totalt failure, han misslyckades totalt i Syrien. Så det ska bli intressant att se hur, eftersom Biden då sitter fast i mycket i Obama, hur Biden då, och nu har han tydligen en framtida utrikesminister som insåg att, som har officiellt sagt att Obama gjorde ett totalt bort sig i Syrien. Så det ska bli intressant att se nu om Biden kommer att erkänna att Obama gjorde bort sig i Syrien som Biden var inblandad i, eller hur ska han... Så att han måste på något sätt kunna balansera där. Det blir en delikat balans han måste göra. Det
känns inte som att de bryr sig om Syrien längre riktigt.
Nej, men jag tror att det kan nog blossa upp där igen ganska snart, tror jag. Men här Mellanöstern, det är ju en krutdurk till att börja med, så att Syrien kan bli aktuellt när som helst, tror jag.
Mm. Ja, något mer?
Ja, Mallorcas, den här, han är då framtida DHS, Department of Homeland Security, Mallorcas. Mm. Han hjälpte till tydligen att få demokrater att få utländska investerare att donera pengar till demokratiska partiet genom åren.
Okay.
Så demokraterna som har snackat mycket om att Trump har liksom, han, Ryssland hit och Ukraina dit och ut, han liksom uppköpt av alla möjliga olika personer hit och dit, framförallt utländska intressen. Nu visar det sig det att en potentiell framtida Department of Homeland Security, man tror som har med nationell säkerhet att göra, har själv varit med och hjälpt till att få utländska investerare att investera pengar i demokratiska partiet. Och det kan ju bli intressant hur det ska sluta. Så att de som snackar nu om att Trump har varit inblandad i korruption hit och dit. Jag tror att hans administration kommer att genomsyras av människor när man väl börjar granska dem som har varit extremt korrupta genom åren. Mm. Men då hamnar vi ju där vi har varit förut med under Obama. Att det är liksom här, att det här träsket, det var ju det som Trump ville liksom rensa ut. Men då är vi tillbaka i träsket igen, när det är liksom professionella korrupta människor som sitter där. Och demokratiska partiet och vänsterliberal media fullständigt vänder ryggen till allt det där, för att det är som det ska igen.
Mm. Ja, verkligen. Ja, något mer?
Ja, jag såg faktiskt, det här var intressant, Andrew Cuomo och Donald Trump har ju faktiskt, de har ju legat i luven på varandra lite hit och dit, och de gillar ju inte varandra speciellt mycket. Men en sak som Andrew Cuomo gjorde, jag såg en presskonferens med honom för några dagar sedan. Han försvarade faktiskt Donald Trump. Pressen under en presskonferens med Cuomo blev lite uppkäftig mot Cuomo. Och Cuomo sa faktiskt rakt ut, ni har betett er ganska illa mot president Trump, och det beteendet som ni har är inte okej. Det liksom är, ni måste tagga ner helt enkelt som presskår.
Det var
han erkände då rakt ut inför pressen att ni har behandlat Trump taskigt helt enkelt, och att det är dags för pressen att ändra riktning i sitt beteende helt enkelt.
Jag såg faktiskt det klippet, och det var, jag var nästan chockad när jag såg det, för jag tänkte, kan det stämma? Sen hade jag inte tid att liksom lyssna på sammanhanget eller så, men jag hörde just det, och det tyckte jag var väldigt oväntat.
Jag tror också det har att göra att pressen, jag tror att Vänsterliberaler reagerade inte. Jag tror att när pressen börjar hoppa på till exempel Andrew Cuomo och blir lite aggressiv mot honom, då först reagerar de. Men så länge de inte ger sig efter vad ska man säga, demokratiska politiker, då bryr sig, jag menar, Cuomo skulle ju inte bry sig om det här om det bara hände med Trump, men eftersom det kanske börjar hända med honom lite grann, då helt plötsligt så börjar man bry sig.
Ja, då kan jag skjuta in en sak också. Det är ju så här att Donald Trump höll en presskonferens, jag tror att det var igår, och han satt vid ett bord och pratade i ungefär 45 minuter. Och det var mycket om valet, han håller fortfarande fast vid att det förekom mycket fusk och sådana saker, och att valet egentligen var riggat, han håller fast vid den linjen, Donald Trump. Men då var det en journalist som försökte avbryta honom, jag tror journalisten kom från Reuters, och Donald Trump snappade tillbaka och han sa så här, jag spelar klippet.
But he's beating Obama in swing states, which are the states that mattered for purposes of the election. So, no, I can't say that at all. I think it's a possibility. They're trying to look between you people. Don't talk to me that way. You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. All right, I'm going to go with another question. Go ahead.
So, if the Electoral College does elect President-elect Joe Biden, are you not going to leave this building?
Certainly I will. Certainly I will. And you know that. But I think that there will be a lot of things happening between now and the 20th of January. A lot of things. Massive fraud has been found.
Där är det klippet. Så att han sa egentligen att du har ingen rätt att prata så här till presidenten, för jag är president. Och det här har fått mycket kritik i olika tidningsrubriker och så, men jag tycker att det har varit ett jättebra uttalande av Trump, därför att han satte ner tonen. Alltså han sa så här att jag är president och ni måste behandla mig med respekt. Inte för att jag heter Donald Trump, men för att jag är president. Och det är liksom, det tycker jag är klockrent. Alltså, för det, jag menar, nu är det ju så här att de beter sig så som de gör bara för att han råkar vara Donald Trump och för att han råkar vara en republikansk president. Men likväl, just det här att ni måste hålla god ton åt mig för att jag är president. Jag vet ingen president som har sagt så. De andra kanske inte har behövt säga så, men alltså det är helt rätt. Han har rätt. Men sen kan man tycka vad man vill om honom som person och liksom synen på valet och sådär, men han har helt rätt i det, och jag tycker att det är jättebra att han gör den här markeringen.
Det var faktiskt precis det, så tack för att du nämnde det. Det var precis det som Andrew Cuomo faktiskt nämnde. Han sa faktiskt det, att ni måste börja respektera presidentskapet mer. Oavsett vem personen är, så är det presidentskapet ni måste värna om och respektera när ni pratar med presidenten. Det är presidenten som ni ska liksom visa respekt för, och president, liksom institutionen. Helt enkelt. Och det var samma poäng som Cuomo gjorde. Så att Trump och Cuomo tror jag ligger i samma linje. Och det stämmer ju helt. De har ju ingen respekt. Och jag läste också, nu minns jag inte vem som sa det, men jag läste någon sån här op-ed, någon sån här opinionsartikel. Mm. Och det kommer ju naturligtvis stämma här. Någon som skrev att vi vet nu med Biden, pressen kommer att tagga ner totalt, och de kommer att bli helt annorlunda när det gäller Biden. De kommer inte att granska, de kommer att bli snälla och trevliga och ställa snälla och trevliga frågor. Och det vet vi också, därför att när vi såg de här presskonferenserna och intervjuerna med Biden innan valet då, kring innan valet, så de var ju helt annorlunda mot Trump gentemot Biden, va? Så vi kommer att se en helt annorlunda press nu. Så hyckleriet i pressen är ju liksom så totalt öppen att man blir spyrfärdig nästan.
Mm. Och rubrikerna om just Trumps presskonferens, de betonade att Trump hade liksom snäst åt en reporter. Men vad man aldrig säger är att Trump tar åtminstone, jag menar, han sitter där helt utan papper, utan någon presssekreterare, och bara svarar spontant. Och det här är ju inte något nytt, utan han har gjort så i 4 år liksom, under hela sitt presidentskap. Och ibland säger han konstiga saker, ibland säger han dumma saker, men han besvarar i alla fall frågorna liksom. Medan Biden, antingen håller han och Kamala Harris inga presskonferenser, eller så tar de bara liksom förskrivna frågor så att de har kan ha nedtecknade svar. Jag menar, snacka om att hålla sig liksom avskärmade från folket. Trump sitter där i precis som han är och besvarar frågor precis som jag tycker att man ska göra som politiker.
Precis, och pressen, och svensk press, jag menar, det tittar man på Stefan Löfven, han gör ju inte sådana presskonferenser överhuvudtaget, va? Men svensk press, svensk media kritiserar Trump för att inte vara transparent, för att inte prata med pressen. Mm. Trump, tittar man på fakta, Trump har varit den mest tillgängliga presidenten, liksom överlägset mest tillgängliga presidenten för pressen i historien.
Mm.
Men ändå får han kritik för att han inte är tillgänglig och så vidare, va? Nu kommer vi återgå till framförallt Biden. Obama var hyfsat tillgänglig, men Biden kommer att bli betydligt mindre tillgänglig. Kamala Harris kommer att bli extremt otillgänglig. Det vet vi redan, för hon vägrar ju redan nu prata med pressen. Hon har inte pratat med pressen ett skvatt under hela valkampanjen, va? Så då kommer vi återgå till en president som inte är tillgänglig helt enkelt. Men vänsterliberal media och svensk media framförallt kommer inte att kritisera det. Tvärtom, de kommer att säga att nu är det ordning och reda i Vita huset och nu är det så snällt och trevligt igen. Utan att reflektera över att, Kamala Harris och Joe Biden pratar ju aldrig med pressen. De säger ingenting, och när de säger någonting så har de bara ett massa noter. De läser bara av ett papper vad de ska säga. Och det är någonting som svensk media inte begriper.
Nej, och vi kan också påminna om det i sådana fall. Alltså, ni som minns ni Kamala Harris presskonferens på CBS 60 Minutes för typ, ja, det är väl en månad sedan drygt eller någonting, ja, lite mer, 2 månader tror jag. Men jag menar, det var ju fruktansvärt, eller intervju var det inte presskonferens, men det var en fruktansvärd intervju därför att hon fick en kritisk fråga av CBS-reportern, vilket är väldigt sällan händer då när det är liberal media. Men hon fick en kritisk fråga och reportern frågade, kommer du liksom, du är den mest vänsterradikala personen i senaten, vi har bevis på det, kommer du att försöka påverka Joe Biden i den riktningen? De sa nej. Ja, men jag kommer säga vad jag tycker ungefär. Ja, men kommer du då tycka progressiva eller socialistiska saker, frågade reporten. Nej, sa hon, jag kommer tycka saker utifrån att jag är en svart kvinna och så vidare och så vidare. Och där har vi visst, hon betonade identitetspolitik, men vad man också märkte, det var att hon var inte alls van vid att få kritiska frågor alls, utan hon vart obekväm och hon gick i försvarställning och hon tyckte nästan att det är något fel på dig, du reporter som är kritisk mot mig. Och jag menar, så skulle Trump aldrig kunna göra, utan han går in i en presskonferens och han vet att här hatar alla mig med och hit i alla fall liksom. Så gör inte demokraterna, utan om de känner att de inte blir klappade på ryggen, dunkade på ryggen, då går de därifrån och tycker att ja, nu vill jag inte vara här längre.
Det är precis det vi har sett med Joe Biden och Nancy Pelosi som är reportrar med. När någon person har ställt en tuff fråga till Biden, han är ju snäst tillbaka. Han är liksom, och det är ju inte en tuff fråga som Trump då skulle tycka var tuff, utan det är en relativt snäll fråga. Men är det någon form av fråga som utmanar Biden, han är liksom snäst tillbaka av ilska. Samma med Nancy Pelosi, flera gånger när någon ställer en fråga som är lite småkritisk, hon blir rosenrasande direkt, va? För att de är inte vana med det, de förväntar sig att allt ska vara snällt och trevligt och de ska servera frågor på silverfat.
Ja, och då sista sak här då, det är så intressant med den här med Trumps uttalande nu när det står överallt att han snäst åt reporter, för då har de också en notis där det står att det här är inte första gången Trump liksom pratar nedlåtande åt en reporter, men de glömmer helt att liksom de här demokraterna gör likadant, inte lika ofta, men det beror på att de aldrig liksom, de visas inte lika ofta liksom.
Och tittar man på de där presskonferenserna, jag menar, media har ju noll självrannsakan, det är som i Sverige, va? Man har ju ingen självrannsakan eller självkritik. Tittar man på det, och vi vet Jim Acosta från CNN är ju ett paradexempel på det där, va? De går ju in i en presskonferens som en boxningsmatch ungefär. De går in medvetet för att provocera och för att hetsa, med målet att Trump ska då säga någonting tillbaka och då ska de få en headline de kan skriva om helt enkelt. De ska kunna klanka ner på honom och säga, titta vilket beteende han har. Mm. Men media själv reflekterar ju inte över att hur beter vi oss egentligen? Så jag är glad över att Andrew Cuomo i alla fall, för att bara återgå till det, att han snäste tillbaka också så att det här är inte acceptabelt längre som ni håller på. Så att det finns liksom, och det är din röst som ogillar Donald Trump till att börja med. Ja. Om det kommer till och med säger, då vet vi att det är jävligt illa.
Vi får se om det kommer någon slags konservativ variant av Jim Acosta, men det kanske inte vore bra, därför att då skulle alla liksom bara ha det som exempel på att titta vad hemska republikanerna är och helt ignorera att det är så här de liberala media har gjort i liksom 4-5 år.
Får komma ihåg också det att till exempel de konservativa reporterna, eller Fox News till exempel, de kommer ju inte få se speciellt många frågor. Under Obama till exempel, Obama han lät ju i princip aldrig Fox News till exempel ställa frågor till någon, utan han bara pekar på CNN och MSNBC när man går tillbaka och tittar på det. Så att det är ju väldigt lätt för en president att helt enkelt stoppa en journalist för att ställa frågor. Det är bara att han frågar andra personer helt enkelt. Va? Och det är så, jag tror min gissning att det är så Biden kommer att göra. Inga tuffa frågor. Och inga ska säga, media som är republikanska eller konservativa kommer att få ställa frågor, tror jag. Jag tror att han kommer att tysta ner dem ganska rejält.
Fler saker?
Ja, jag såg att Alexandria Ocasio-Cortez, vi har pratat om det här förut, att de här, nu är det ju alla de här aktivister och de här identitetspolitiska organisationer och alla de här olika aktivistgrupperna nu som vill ha igenom all sin politik, va? Och nu såg jag att Joe Biden vill tydligen anställa någon som heter Bruce Reed i sin som chief of staff i Vita huset, som chief of staff då. Men Bruce Reed har en historia, han är en ekonomisk konservativ person, han vill inte liksom bränna pengar hit och dit, utan han är inte rädd för att skära ner på saker och ting för att spara pengar, va? Och AOC och Ilhan Omar nu är skitförbaskade, och de har nu skickat ett skriftligt dokument till Joe Biden och sagt att de kommer inte att stå bakom en anställning av Bruce Reed, för de kallar honom för en deficit hawk.
Just det. Okej. Okay. Ja, bra. Något mer?
Så i alla fall. Jag såg också, jag minns inte vem det var, men jag såg också att det var någon svart aktivistgrupp nu som säger att Joe Biden inte tillsatt, eller det är inte tillräckligt många svarta som han har liksom nominerat till olika positioner och som han samtalar med, va? Och det var ju som pratade om förut, va, att latinamerikaner vill ha, så att det finns inte tillräckligt många roller, fysiska positioner som man kan anställa på i en regering och liksom och rådgivare för att kunna tillfredsställa alla nu som vill trycka på Biden, va. Så någon grupp eller flera av de här aktivistgrupperna kommer att bli skitförbaskade, därför att folk kommer att börja räkna det. Två svarta, tre latinos, en det är så folk kommer att hålla på, va. Fyra kvinnor, man kommer att börja räkna nu och liksom hålla koll på allt det där och räkna sånt där. Och Biden, och då kommer det alltid vara någon som inser att oj, vi är inte tillräckligt välrepresenterade, och då blir man rosenrasande och förbaskad. Och det så det kommer att bli, va? Det kommer att bli en jäkla cirkus på det här, eftersom meriter inte kommer att spela någon roll under Biden, eller väldigt liten roll. Det viktigaste för många, speciellt de här aktivistgrupperna ute på ytterkanten då, som kanske hjälpte honom att vinna valet till viss del, det är de som då kommer att börja räkna pigment i hudfärg och så vidare.
Mm. Men alltså där har vi goda nyheter. Jag tror vi nämnde det i förra podden också, att han ändå har utnämnt några relativt ändå, alltså om man nu är liberal, relativt hyfsat vettiga liberaler, Janet Yellen och ja, men även Anthony Blinken, och jag menar till och med John Kerry skulle jag kunna nämna där. Då, jag menar jämförelse med Elizabeth Warren och Bernie Sanders liksom.
Ja, John Kerry, han är ju väldigt kontroversiell nu, för att nu har det ju framkommit information. När folk börjar, han är ju tillsatt då som den här, eller ska bli tillsatt då som en klimatsar då i den här i regeringen. Mm. Men nu visar det sig där att han äger ju massa stora villor. Hans fru äger ett privat, hon äger ett företag som hyr ut privatjet, med andra ord. De är extremt, John Kerry och hans fru är extrema klimatbovar, baserat på hur stora villor de har, hur stora bilar de har. Det var jag såg någon som hade gått igenom och listat allt som de äger. Och de äger ju massa bilar, massa stora lyxvillor för miljontals dollar. De har liksom privatflygplan rubbet, va. Så med andra ord, han ska då prata om hur viktigt det är att bevara klimatet och liksom göra en klimatförändring, medan han själv och hans fru är extrema klimatbovar. Och det, jag tror att börjar man redan där, så om Biden börjar redan där med att anställa honom, så tror jag att han har inte speciellt mycket trovärdighet.
Men fortfarande ingen diskussion än om tjurfäktningen där, som jag nämnde i min förra podd.
Nej, det är det. Det där har jag faktiskt inte sett något om. Men att John Kerry är en stor klimatbov, det har liksom folk bara listat upp fakten att det här är John Kerry i nötskal alltså. Mm. Och han är en rejäl klimatbov. Men han ska då tuta i oss. Men det är precis som vi pratar om. Vänsterliberalerna, demokraterna älskar, och jag kan ge ett exempel från borgmästaren i Denver. De älskar att tala om och liksom sätta stopp för saker och ting vi vanliga folk människor kan göra. Men de själva, vi pratar ju om masktvången som de snackar om, men de själva, Dianne Feinstein använder inte mask, och Gavin Newsom använder inte mask. Borgmästaren i Denver, minns inte vad han heter, han i alla fall, de har ju då, han då tutar i folk i Colorado, i Denver, att man ska inte flyga under Thanksgiving, och man ska inte flyga för det är farligt och det sprider corona och så vidare. Och det första han gjorde under Thanksgiving, det var ju att hoppa på ett flygplan själv och flyga.
Just det. Mm.
Ja, så det, liksom, det är återigen det hyckleriet som pågår. Det är ju...
Fler saker?
Jag vet inte om vi nämnde det i förra podden, men Trump har ju nu gjort en pardon för Michael Flynn. Jag tror inte vi nämnde det.
Nej, precis. Nej, men exakt. Sant. Det har han gjort. Exakt. Mm.
Ja, yep, så att Michael Flynn är nu pardon, vilket betyder att allt är liksom överstökat, rubbet är liksom det, ja, boken är stängd. Så nu är det bara frågan om hur han ska rätta till sitt liv och liksom ordna upp det nu efter allt det här som han har utsatts för. Men i alla fall, han kommer inte nu kunna bli åtalad för någonting, utan det är liksom ett stängt kapitel där.
Mm,
jag såg också det, på tal om valet tänkte jag också bara nämna i Pennsylvania, det här är intressant. Inte för jag tror det kommer att påverka resultatet, men en domstol i Pennsylvania har stoppat certifieringen av Pennsylvanias valresultat. Så Pennsylvania skulle just bara för ett par dagar sedan certifiera sitt valresultat och skicka in det som ett officiellt valresultat. Men en domstol i Pennsylvania satte stopp för det. De sa att det har pågått för mycket, det har varit för mycket problem kring de här poströsterna som måste utredas, och därför måste vi gå utreda lite mer om poströsterna. Så de har ett hearing, med andra ett domstolsförhör om det där, för att få mer information. Så att
Jag såg också, det var ju så här att det var ett stort, det var inte ett domstolsförhör, utan Rudy Giuliani och även Donald Trump över videolänk pratade i Gettysburg inför ett antal republikanska lagstiftare där om just problemen med poströstningen i Pennsylvania. Så där försökte man få till det liksom att vara ännu mer då. Och jag såg förhöret och jag tyckte att det var intressant, mycket som kom fram. Sen så gör de ju, de blåser upp den här ballongen såklart, och gör liksom, de vill få det till att det är ett allomfattande fusk och sådär. Och de menade då att republikanska valövervakare kunde inte se valsedlarna och att det kom in valröster som inte, ingen kunde veta vad de här liksom, som skulle räkna gjorde med valrösterna. Så det var det man då försökte lägga fram, och så hade man lite olika vittnen som sa hur de, när de ville gå in, vart avvisade av de här demokratiska tjänstemännen och sådana saker. Så att jag håller med, det finns säkert saker att utreda, men sen gör de ett helt jättestort case av det här och gör lite för mycket av det då, tycker jag. Men det verkar vara jättemycket prat om det här i Pennsylvania, så att vi får se vad den här domstolen säger.
Ja, jag såg också att i Georgia, den här Sidney Powell har ju nu stämt Georgia, delstaten Georgia. Och Georgia gjorde ju också bort. Så tyvärr är det så här att delstaten gjorde bort, så de här, så nu Georgia, de kunde inte hitta alla röster. Så de gjorde en handomräkning. Så först då gjorde de maskinräkning, sen skulle de göra en handräkning med alla röster. Men då hittade de inte alla röster. De lyckades inte, så att man tror det saknades ett antal röster, så att det var fler röster som man räknade under elektroniska räkningen än handräkningen. Och sen visade sig det att det var massa röster som då låg i en röstmaskin. Man hade inte rensat ur alla röstmaskinerna än. De här valmaskinerna där man stoppar i röster, de hade inte liksom rensat ur på röster än. Så man hittar massa nya röster i en valmaskin, helt enkelt. Inte för det påverkar slutresultatet, för det var bara några, jag tror 65 röster eller något sånt där, så det påverkar ju inte. Men grejen i sig är att det finns ingen ordning på det där. Hur kan man missa sånt?
Precis, sen var det där i distrikt som var republikanska, så att det var inte ett cheat där, utan det var liksom, det var därför Trump fick fler röster, för att, ja precis. Men likväl, jag läser nu också att The Third Circuit, och det här kom just nu typ, de har nu sagt nej till Trumps överklagande i Pennsylvania, Third Circuit Court. Så att, ja, de säger att the campaign claims have no merit, säger de. Så att, ja, får googla lite mer om det sen och kanske en ny podd, men jätteintressant i alla fall. Något mer?
Ja, jag tänkte nämna den här Ilhan Omar. Hon var tydligen den demokratiska kongressledamoten som gjorde sämst ifrån sig i valet. Och det kan man mäta, med andra ord, av alla de demokraterna som vann kongressvalen, så hade hon den största, där även Joe Biden vann. Så Joe Biden och Ilhan Omar, båda demokrater, de vann i det valdistriktet. Och Joe Biden, i många valdistrikt så får den demokratiska kongressledamoten som vann ungefär samma resultat som Joe Biden, med andra ord ungefär lika många röster. Va? För att man röstar på sin demokratiska kandidat och sen röstar man på Joe Biden. Men det visade sig att Ilhan Omar, hon var 16% färre, så hon hade 16% färre röster än vad Joe Biden hade i samma valdistrikt. Så med andra ord, ett stort antal väljare ville rösta fram Joe Biden som president, men inte, de ville inte ha Ilhan Omar som, så hon var den sämst presterande kongresskvinnan vad gäller kongresspersonen i bland demokraterna i hela USA. Och det, tack och lov, så det visar att hennes popularitet är extremt låg.
Ja, men det är väl, jag verkligen tack och lov. Och det visar också faktiskt att Bidens popularitet ändå, alltså han var ju mer populär i Rustbältet än Hillary Clinton. Det är ett faktum, han var även i primärvalet, och därför han vann över Bernie Sanders till exempel där. Och sådär. Så att jag menar, det verkar ändå som att Biden är relativt populär ändå bland demokraterna, och Ilhan Omar, hon är inte jättepopulär. Och jag menar, det säger ändå, vi pratar alltid om vänsterradikaliseringen av demokraterna och tycker att den är hemsk, och det är den, men det är ändå lite hopp i sådana här saker.
Ja, precis. Det visar att de här, det squeaky wheel, med andra ord, de här 3, 4, 5 stycken vänsterradikalerna, de är gapiga och skrikiga, men att de har egentligen inget stöd bakom sig. Väldigt lågt stöd.
Ja, något mer?
En annan intressant sak är att det kom ut en undersökning nu där visar att 17% av väljarna som röstade på Joe Biden ångrar sitt val, därför att de insåg att informationen, vi har pratat om det förut med Hunter Biden och de skandalerna, va? Och de 17% sa att de skandalerna visst var inte lika, de vi önskar att de visste om de skandalerna mer innan valet. Så media var ju skickliga på att dölja det där, va? Men 17% av Biden-väljarna ångrar sitt val nu baserat på att de insåg att Biden är mer korrupt än de trodde.
Ja, där har vi en faktor som definitivt hade bidragit till att Trump skulle ha vunnit 17%, och det är medias fel, det är inget snack om den saken.
Ja, alltså de tonar ju ner allt det där. Du hittar ju ingenting om Hunter Biden i vänsterliberal media. Så att det kan man ju säga att media har verkligen påverkat det här valet. Ingen snack om det. Jag såg också det här. Jajamän, det här är intressant. Hur domstolen, det här Supreme Court, HD, med Amy Barrett Coney då, som då är senaste domaren. Andrew Cuomo gjorde en regel, en lag i New York. Framförallt, jag tror det var i Brooklyn framförallt, för att stoppa corona. Då man fick inte, kyrkor fick endast ta ett visst antal personer i kyrkan samtidigt. Så han stoppar människor från att gå till kyrkan. Va? Mm. Bara för ett par dagar sedan så kom högsta domstolen i USA ut och sa att den lagen som kom att stifta är olaglig. Och Amy Barrett Coney, hon var en av dem som avgjorde den rösten. Mm. Så det här är intressant. De tre liberala domarna då, de röstade för att Coney hade rätt att stifta den lagen att man får stoppa människor från att gå till kyrkan. Men John Roberts, som då tillsattes av Bush, som också då ska vara en konservativ domare, han hoppade över till Liberalerna och tyckte också att Coma hade rätt att stifta den lagen. Men tack vare nu att det kom en...
Amy Coney Barrett.
Ja, att hon hamnade i, så blev det 5-4 majoritet i konservativa. Så att nu får det i alla fall i New York, delstaten New York, får människor gå i kyrkan utan att Coma kan stoppa det.
Ja, men det visar verkligen på vikten av konservativa domare. Som det här har vi en konsekvens av Donald Trumps nominering av henne.
Ja, precis. Och det är det som är skillnaden. Och speciellt nu när det visar sig att över tid så har John Roberts blivit mer och mer liberal. Så att hans röst är inte längre en konservativ, utan han är mer Anthony Kennedy som röstar liberalt lite hit och dit. Så att han är inte längre ett säkert kort för en konservativa. Så att ytterligare en konservativ domare hamnar i HD visar, är bra nu, för att John Roberts har hoppat över till liberalerna lite för mycket, enligt många.
Ja. Något mer?
Nej, det var det allt jag har på min lista.
Ja, okej. Okay. Suveränt. Tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1236 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Podden kan stödjas med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0. Alltså 070 30 28 95 0. Eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.